Du lyssnar på OBS i P1.
Kan man minnas utan att komma ihåg? Ja, så skulle man kanske kunna beskriva den sortens traumatiska minnen som förekommer i fallbeskrivningen Irene. Ulf Karl Olof Nilsson förklarar.
Minnen kan ljuga. Minnen går att manipulera. Minnena ser oss. Det finns falska minnen. De kan vara planterade, blockerade, chiffrerade, fixerade. Men också vilseledande, rent av torterande. Minnet är helt enkelt ytterst opålitligt. Ja, vad är det ens? Ju mer man tänker på saken, desto svårare blir det att definiera. En anledning till det är att vi befinner oss inuti det vi pratar om. Inuti livsflödet, alltså den ständiga produktionen av potentiella minnen. Sinnesorganens fortlöpande intryck och våra upplevelser av dem blir erfarenheter och sorteras måhända till hågkomster. Eller så minns vi dem inte alls. Antingen för att de var för känsliga och för plågsamma för att komma ihåg, då skjuts de undan. Eller för att de var för betydelselösa, att de försvinner i medvetande strömmen av intryck. Allt kan man helt enkelt inte komma ihåg. Det är konstigt nog ibland svårt att veta om man glömt något för att det var för viktigt eller för oviktigt. Dessutom kan en människa märkligt nog också minnas utan att komma ihåg, utan att själv veta om det. Där minnesspåren visar sig på andra sätt, i drömmar eller felhandlingar, eller i psykologiska symptom. En berömd fallbeskrivning ur psykiatrihistorien, fallet Irene, kan tjäna som exempel. Irene föddes omkring 1880 och 23 år gammal tog hennes moster med henne till Paris stora mentalsjukhus, La Salpêtrière, eftersom hon led av vanföreställningar och hade lagt sig på ett järnvägsspår. Irene fick där träffa läkaren och psykologen Pierre Janet, och när han kom att utveckla sin traumateori blev som så ofta den kvinnliga patienten föremål för den manliga läkarens forskning och syften. Irene kom att bli typexemplet för den traumatiserade människans ofta kluvna minne. Irene kom från en fattig familj och arbetade som sömmerska. Hela hennes lön gick till familjens hushåll. Fadern var djupt alkoholiserad och Irene hade ett komplicerat förhållande fullt av skuldkänslor till sin ångestridna och krävande mor, som sedan flera år var sängliggande i tuberkulos. Irene slet hårt, skötte allt arbete i hemmet och vakade vid sin mors sida. En mor som hon älskade men också ville frigöra sig ifrån. På 60 nätter hade hon knappt fått en blund och följaktligen var hon fullkomligt utmattad när modern avled en kväll. Hela natten ansträngde hon sig desperat för att väcka kroppen till liv. Hon öppnade moderns mun och försökte ge henne vatten och mediciner. När hon försökte sätta upp den likstela kroppen i sängen råkade den falla ner på golvet. Dagen därpå kom moderns syster på besök och insåg vad som hade hänt. Men Irene insisterade på att hennes mor levde och vägrade gå på någon begravning. När man ändå till sist lyckades övertala henne skrattade hon opassande i kyrkan. På La Salpêtrière förklarade Irene saken för Pierre Janet på följande sätt. Jag älskar min mor. Jag avgudar henne. Om hon var död skulle jag förtvivla. Men jag känner mig inte alls ledsen. Alltså kan hon inte vara död. Exakt så lite, kära lyssnare, ska man lita på sina känslor. Irene fortsatte. Varför säger alla att hon är död? Om hon var död borde det ha varit begravning och jag har inte varit på någon begravning. Irene hade dock ett annat symptom. Flera gånger i veckan i sin sovsal på sjukhuset utspelade sig en rigoröst utförd scen som tog mellan 3 och 4 timmar. Irene intog en stel och underlig kroppsställning varpå hon gick fram till sin säng och utförde ett slags somnambul pantomim. Hon förde ett inbillat glas mot en inbillad person i sängen och sa: "Öppna din mun, drick lite." Sedan klättrade hon upp i sängen liksom i trans och ropade: "Kroppen har fallit ner på golvet, min far är full, han har kräkts och hjälper mig inte." Och så utförde hon ett slags stumt skådespel där hon lyfte upp en lossad person i sängen. Visar inte fallet Irene hur det är möjligt att på en och samma gång inte alls minnas och att ändå göra det? Den medvetna och vakna Irene ansåg själv att hennes mor var i livet eftersom hon inte kände någon sorg och inte mindes något dödsögonblick. Men hennes pantomim visade att hon kom ihåg allting i detalj. Jeanne kallade det senare för traumatiskt minne och skilde det från narrativt minne. Specifikt för det traumatiska minnet som Jeanne såg det är att det tar väldigt lång tid. För Irene tog det flera timmar att spela upp sin charad. När hon efter 6 månaders hypnosterapi till sist kunde berätta om moderns död tog det på sin höjd några minuter. Om det narrativa minnet kan distansera sig från händelsen, sortera bort mindre viktiga detaljer för att komma till det väsentliga och bli begriplig för den som lyssnar, så tycks det traumatiska minnet yttra sig bokstavligt, exempelvis i flashbacks och mardrömmar. Det befinner sig på den plats där traumat inträffade och utspelar sig i realtid. Det saknar förmåga att sammanfatta. Det traumatiska minnet, det riktar sig inte till någon. När Irene spelar upp dödsscenen så gör hon det för sig själv. Men alltså, faller verkligen denna händelse under rubriken trauma? Ett trauma, brukar man säga, innebär ett våldsamt inträngande av någonting oväntat, någonting vederbörande inte kan integrera. Irens mor hade varit sjuk länge och långsamt försämrats. Ändå verkar Irene ha varit helt oförberedd. Men kanske är just det en lärdom som vi kan dra utifrån fallet Irene. Att ett trauma inte endast går att definiera utifrån sina mer eller mindre brutala omständigheter, utan också utgörs av sättet på vilka dessa tilldragelser motsätter sig det begripliga. Traumat bär inom sig såväl händelsens sanning som sanningen om dess obegriplighet. Traumat är alltså ingen minnesförteckning, inget händelsearkiv, utan en motsägelsefull kraft som inte har kunnat beredas plats. Den går utöver både människans erfarenheter och ordens möjligheter att sortera. I Irens fall, vill jag hävda, uppstår det obegripliga delvis genom ett slags psykologiskt missförstånd. Den medvetna och vakna Irene ansåg att hennes döda mor var i livet eftersom hon inte kände någon sorg, när sanningen snarare bestod i att hon inte kände någon sorg eftersom hon lyckats glömma att modern var död.
Det sa psykoanalytiken, poeten och översättaren Ulf Karl-Olof Nilsson. SN producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2026.